Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hallå Bingo.
Alltså Katrin, det där lät, alltså det var inte alls den energin som jag är van vid sedan 2014.
Nej, jag är inte på
topp. Hallå Bingo, va? Hallå, kör den lite för att höra.
Nej, man behöver inte alltid vara på topp.
Nej,
nej.
Du är ledsen.
Mm. Mm. Du, annars?
Nej, men annars är väl, ja, alltså, allting är väl bra, liksom, tänker jag. Eller i övrigt.
Mm.
Ja. Ska du berätta varför det är så?
Nej, livet går vidare. Det är som det är. Ska jag bara köra på med första frågan istället, då?
Ska vi inte prata någonting om... vi ska inte prata någonting om veckan eller vad som har varit eller Valentine eller...
Jo, det kan vi göra.
Ja.
Det kan vi göra. Vi hade en supertrevlig Alla hjärtans dag middag hemma hos dig på Söder. Mm. Jättemysigt och trevligt och vi tatuerade oss allihopa. Det var kul.
Visst, men har du fått lite mer smak nu på tatuering?
Ja, men det har jag. Det gjorde ju verkligen inte ont framförallt. Jag har ju minne av att det gör så jävla ont att göra tatuering. Du vet, när jag gjorde min tatuering i nacken där i Thailand höll jag ju på att ämla och vänta och ett jävla skämt. Alltså, det är ju liksom inte smärta. Alltså, så här, har man gått och fyllt i sina läppar en gång, då kan man ju bara lägga sig ner och tatuera en sliv utan att liksom tycka att det är någon big deal.
Ja.
Så att,
ja, men de här, alltså det som är jobbigt, det är ju att göra stora grejer och ligga väldigt länge. För till slut så blir man så
öm i huden på något sätt.
Ja. Jag vet inte, tyckte man vande sig vid smärtan också, så att den blev nästan mindre och mindre ju längre man låg där.
Mm. Jo, det blir det. Det blir, men de där lite små tatueringarna, de kan nästan vara lite härliga. Jag skrev ju nu äntligen. Falke. Mm. Ja, äntligen alltså.
Vad sa Falke när du visade det för honom?
Nej, men han var så söt. Han bara så här, han liksom tittade på den och så pekade han på sig själv och bara, det är jag.
Nej.
Alltså så jävla gullig. Jag har det på film också, det måste jag lägga upp nästan. För det var ju väldigt gulligt
alltså. Ja, vad roligt.
Nej, han blev, alltså, jag tror att han blev väldigt glad. Alltså.
Ja, annars kommer han ju bli det sen när han växer upp och fattar lite mer kanske.
Jo, men han såg ju, alltså, vi ska ju inte säga att Falke kan läsa, men han känner ju igen sina egna bokstäver.
Ja,
tror jag,
det
alltså, eller hur?
Ja, men det gör.
Alltså när han går till sin plats på förskolan och alltså, sådana saker, då är ju han... Då känner han ju igen.
Är det inte konstigt att tänka på att Falke... Alltså nu vill inte jag på något sätt framställa Falke som mindre begåvad, för att han är ju superbegåvad och alla är olika och liksom såklart att alla barn utvecklas på olika sätt och vissa liksom snabbare inom vissa områden och andra och sådär, men det är ändå sjukt att tänka på att Falke fyller 4 år om ja, men typ så här, 3 veckor. Mm. Och när Rambo var 3,5, då började han läsa själv.
Ah.
Det är ju sjukt ju. Alltså, Falke kan ju inte alfabetet eller...
Nej.
Alltså, så här, han kan ju inte skriva sitt eget namn. Eller, alltså, det känns ju som att Falke är extremt långt borta ifrån att sätta sig och bara så här, läsa ur en bok. Rambo ställde sig ju på landet och bara så här, läste på... kakpaketet. Och jag trodde ju att det var någon som hade läst det för honom förut och att han hade typ så här memorerat. Så att jag tog inte det där på allvar överhuvudtaget. Och sen gick det ju, alltså jag vet inte, så här 2 månader typ innan jag verkligen på riktigt såg att så här, shit, ungen läser. Och då sa ju Alex det. Han bara, men kommer du inte ihåg när vi var där ute på landet och han läste på kakpaketet? Jag bara, men alltså han läste verkligen då. Det fanns inte i min vildaste fantasi att en så liten, liksom 3,5 år hade lärt sig att läsa helt själv. Alltså det var ju inte ens någon som hade så här introducerat honom för bokstäver eller alfabetet eller någonting. Han bara suttit och sugit åt sig när vi gjorde läxor med Ringo.
När du säger det så är det... faktiskt, det är ju helt sjukt egentligen när man tänker på det. Och jag tänkte på det nu när jag gjorde läxan med han i helgen. För då skulle han ju läsa ur en bok, svara på frågor. Och han är så... Alltså han är verkligen så här, han bara... Okej, okay, han förklarade för mig hur det gick till. Så här, okej, okay, nu måste vi läsa det här, ska vi läsa? Okej, okay, jag börjar läsa här. Och så sätter han sig och bara tragglar igenom. Mm. Stearinljus. Du vet, han är verkligen så här,
helt otrolig. På vissa områden är han helt otrolig. Han är ju aldrig liksom så här, vi har aldrig pottränat honom, utan han bara vaknade en morgon, slet av sig blöjan och bara, nu är jag blöjfri. Ställde sig och bara började kissa på toaletten. Jag har inte lärt en unge någonting.
Nej, det är otroligt alltså. Pratar vi för mycket om våra fantastiska barn?
Nej, men när det är såna speciella konstiga saker, alltså det är ju konstigt hur han liksom lär sig saker. Alltså det behöver inte såklart inte betyda någonting. Det kan ju lika väl sluta i att han blir anarkist, det fattar man ju. Men det är ändå jävligt coolt att se hur en så liten människa kan lära sig saker så jävla enkelt.
Mm.
Du... ja, nej, men det var väl det. Vi kan köra på frågan nu, va?
Ja, vi gör det.
Vi är sponsrade av Frilans Finans, egenanställningsföretaget som hjälper dig att fakturera utan företag.
Så bra för alla som har lite ångest när det gäller bokföring, momsinbetalningar och arbetsgivaravgifter och som därför inte vågar starta eget.
Ja, det är så bra att det finns frilansfinans, för då kan ju faktiskt alla få möjligheten att starta och testa sin dröm kanske och konsulta eller starta en liten firma. Kan man använda sig av frilansfinans och få hjälp med allt urtråkigt pappersarbete? Mm.
Det är helt fantastiskt, och det är ju framförallt tycker jag för oss personer som är väldigt kreativa. Är man kreativ så vill man ju fokusera på det som är roligt och inte det som är tråkigt. Och pappersarbete är ju inte roligt, och då får man ju väldigt mycket hjälp av frilansfinans.
Men det finns ju de som tycker att pappersarbetet är jätteroligt, och då är det ju så bra att alla får göra det de är bra på. Så gå in och titta på frilansfinans.se.
Tack frilansfinans.
Hej Bingo och Katrin, jag är en 50-årig tjej som lyssnar på er varje vecka. Tycker båda ni är toppen. Kort om mig. Bor i Stockholm tillsammans med min sambo sedan några år. Vi har vuxna utflugna barn. Jag har 2 och sambon har 2. Vi har bra jobb båda 2 med bra löner och jobbar nu hemifrån båda 2 sedan coronan. Vi älskar varandra och planerar bröllop, men väntar tills efter corona så vi kan ha en stor fest för alla våra vänner. Men nu till mitt, inom parentes, vårt problem. Vi har haft bra sex i alla år, cirka 2 gånger i veckan. Men nu för några veckor sedan tog min sambo upp att han ville prata om vårt sexliv. Och då trodde jag att det berodde på att vi inte haft sex lika mycket som annars. Men det han sa gjorde mig ledsen och chockad. Han sa att han tappat all sexlust. Han som varit värsta sexkillen innan, han sa att han älskar mig och allt det där, men att han inte har någon lust alls. Och vad säger man? Jag saknar vårt sexliv då jag har blivit tvärtom. Vill verkligen ha sex flera gånger per vecka och vill inte leva utan. Vet inte hur man löser en sån här sak. Ni har säkert något bra förslag. Ops, han har inte träffat någon annan då vi båda jobbar hemifrån. Och på helgerna umgås vi med varann, så det skulle inte finnas någon lucka till det. Jag har nu tagit lite avstånd då jag inte vill vara jobbig och på honom om han inte vill. Jag har ju sagt till honom att vi kan väl åtminstone kramas och så. Men när vi går och lägger oss så ligger han och ser på TV eller spelar spel på sin mobil. Så just nu känns det som att jag bor ihop med en kompis. Och så vill inte jag ha det. Men jag kan ju inte tvinga honom att ha sex med mig. Hjälp mig, vad ska jag ta mig till? Och nej, jag vill inte ligga med någon annan. Hälsningar från en som saknar sex och närhet av min blivande man. Shit, vad fruktansvärt att det är en blivande man. De har liksom inte ens varit gift. De har inte gift sig än, men de hade varit tillsammans i, ska vi se, kommer du ihåg det?
Ja, hur länge var det?
Några år. Bor i Stockholm tillsammans med min sambo sedan några år, okej. Ja, alltså väldigt svårt att ge ett svar på en fråga där hon liksom, hon konstaterar, alltså jag har ju varit med om tjejkompisar vars killar plötsligt har kommit hem, inte så många, men några stycken där killarna har kommit hem och sagt att precis som han, att så här, jag har ingen sexlust längre, jag vill inte ha sex, jag kommer aldrig mer vilja ha sex igen i mitt liv. Och är man med om en sån situation, då måste man ju börja se, för att det här specifika paret som jag tänker på, de gick ju, de la ju ner liksom så mycket timmar på terapi och sexterapi och kärlekskurser och du vet, de försökte med allt. Det gick inte. Han är liksom inte intresserad. Han vill inte ha sex mer, punkt slut. Och då kan man liksom inte riktigt sitta där som hon gör och säga jag vill inte ha sex med någon annan, för att nej, alltså vad ska man göra? Kan man, finns det någon så här medicinsk hjälp man kan få? Kan han få piller? Som sagt, det här paret som jag känner, de provade med precis allt. Och det gick inte, så slutade med att de separerade. Och nu har hon en fantastisk relation med en annan kille som hon liksom hänger med varannan helg. Och på veckodagarna så umgås hon med sin liksom förra kille då och barnen. Och det är liksom bra. Alltså man får ju hitta sätt att leva på som blir bra för alla. För att han måste ju också förstå att så här, bara för att han inte vill ha sex mer så kan ju inte det betyda att de ska leva i en sexlös relation. Tänk vad hemskt att bara gifta sig, bara stå där på sin bröllopsdag och ha den här fantastiska festen och allt och sen bara inget sex. Det går ju inte.
Nej, det är klart att det inte går. Men jag skulle vilja påstå att det här är en väldigt naturlig sak för framförallt då män som är i det åldersspannet, alltså runt 50 år. För att testosteronnivåerna går ju ner. Man tappar ju sexlusten och driften naturligt när man kommer upp i 40 plus och över. Jag känner ju en enorm skillnad. Alltså på min egen sexlust. Jag tycker att det blir så väldigt tydligt också när man känner den här övergången. På sätt och vis kan det ju vara skönt. För att när man var yngre så kunde man ju... Jag vet att du brukar skoja om att man skulle jonglera med flaskor när man skulle imponera på en kille som tjej. Liksom. Och det var ju... Jag har ju alltid varit en sån kille som... Du vet, när man har träffat någon söt tjej och man är singel och man vill imponera. Man gjorde ju allt för att liksom... få till någonting. Men nu är man ju som ett så här gammalt mätt lejon på savannen som har käkat tre zebror och bara ligger och bara orkar inte. Alltså det är verkligen så.
Och det är ju väldigt olyckligt att det är precis att kurvan går precis tvärtom på tjejer.
Ja,
det är det.
Det är det.
Och det är väl det som
för
också...
sexlusten ökar ju hos kvinnor i takt med att man närmar sig klimakteriet eftersom det blir ju kroppens naturliga reaktion på det faktum att snart kan inte du få barn längre, så nu jävla måste du öka till den unge innan kroppen inte längre fungerar för barnproduktion så att säga. Det där är ju det. Men du vet att jag håller på med en affärsidé, man.se. Alltså alla killar 40 plus, jag ska bygga ett nätverk där jag skapar förutsättningarna för killar som blir 40 plus att få ett bättre hälsotillstånd, bättre sexlust, allting. Alltså jag ska titta på, lägga upp kostscheman, vad man ska äta, potensen, håravfall, testonivåer.
Gud, vilken bra affärsidé.
Ja. Men alltså man.se kommer bli... Jag har ju haft en tidning som heter man.se. Och jag tänker göra en prenumerationstjänst, har jag tänkt. Så att killar ska kunna prenumerera på ett skräddarsytt kosttillskott då, som ska öka sexlusten. Man ska se över... Vet du vad jag tänkte på mer? Jag tänkte att jag skulle ha så här riktigt grymma sjuksystrar som åker runt och kollar prostatan på killar.
Wow.
Förstår du vilken grej när man är så här? Det bara kommer någon så här värsta proffset till... Du vet, så man slipper den där, sitta i repan så här. De bara åker runt och bara kollar prostatan på oss killar.
Jättebra.
Och det tänker jag göra som en... alltså jag tänker typ att jag skulle typ kunna hyra in dig som en så här PR-aktivitet. Vad skulle du ha för att... För du skulle ha liksom något tisha eller något, så här, något kit på dig med man.se. Kommer en så här bil... Och så kan man boka dig för att kolla prostatan. Hur mycket betalt skulle du ha för det? En sån aktivering på faktura. Alltså en media. Då ska du skriva om det. Shit, här är jag. I samarbete med man.se.
Jag skulle nog göra det för 10 miljoner plus moms.
Det var lite dyrt.
Va?
Det var väldigt dyrt. Vadå?
Åka hem till en främmande kar och stoppa upp ett finger i analen på honom och leta efter hans cancer?
Ja.
Nej, alltså det skulle jag...
10 miljoner?
Nej, alltså minst.
Men vadå? Men okej, om du vet att det är en attraktiv man?
Om 5.
5 miljoner? Nej, men vadå? Om det skulle vara... Ja, men okej. Säg en man som du inte skulle ha ett problem att göra. Du ska ha gummihandskar, alltså läkarkläder. Du har gått en intensivutbildning.
Kan vi inte svara på hennes fråga istället?
Det måste jag det.
Vad tycker du hon ska göra?
Alltså fatta vad kul om man kunde boka dig så här. Nu har vi den här helgen. Åker du runt i en sån här liten elbil? Och många...
Men vad tycker du att hon ska göra?
Nej, men jag tycker att hon... alltså han måste se över sina... Han måste gå... antingen, det finns alltså varenda vårdcentral, gå och gör ett blodprov och kolla alla dina värden, kolla dina testonivåer, kolla liksom hur du mår. Sen skulle jag prata med en läkare, jag kan hjälpa honom om han mejlar mig på bingo@man.se, och så får han på recept Cialis som han börjar knapra, och då kommer han ju få liv i den där fjongen, alltså då blir det åka av, kan
jag lova. Tycker inte så det känns bara... som att han är intresserad. Jag tycker det känns som att han har gett upp lite grann.
Jag vet, men det gör man ju när man har svårt att få upp den och man är ointresserad och testonivåerna och man liksom ligger där på savannen och man har gökat väldigt mycket hela sitt liv. Alltså nu får han ju se sexlivet som någonting som han måste engagera sig i. Alltså det är ju att kapitulera inför livet lite grann. Och det är ju lite för tidigt. Alltså antingen, då får han ju leva ensam. Alltså du kan ju inte så här, åh, jag ska gifta mig med kvinnan jag älskar, men jag tänker absolut inte engagera mig i hennes sexliv, eller vårat sexliv. För det är ju så, livet är ju tårtbitar. Om man delar upp de här 100% så är 25% familj, 25% sex, 25% är att göra roliga saker, och sen ytterligare 25% är att ta hand om sig själv.
Vad händer alltså, med jobbet? Ja, ingen procent är jobb.
Nej, men nu menar inte jag. Jag menar ju bara det som är kopplat till själva relationen. Alltså, rent krasst. Det är väl klart att att jobba och tjäna pengar och allting, det är ju inte någonting man behöver avsätta den procentuella, för där har ju alla olika förutsättningar. Kanske någon som har ärvt pengar, ja, han behöver inte jobba. Mm. Han kan bara fokusera på att vara världens bästa kille. Mm. Men jobba och tjäna pengar, det får man ju lägga. Men jag menar bara den här fördelningen i vad som är viktiga beståndsdelar i en relation. Då skulle jag säga att familj, sex, aktiviteter och sen att se till att man själv är i balans. Att man vet vad man gillar och allting. Alltså, man får inte gå in i ett äktenskap och säga så här, fasen vad härligt ska bli att gifta sig och leva med det resten av mitt liv. Men knulla kan du glömma. Alltså, snälla.
Nej, det går. Och hon ska inte gå med på det heller.
Nej, men hon ska inte gå med på det. Släpa honom till en läkare. Beställ liksom läkemedel. För att även... Det finns ju två aspekter i hela. Det ena är ju vad som händer i huvudet på en man. Och det andra är vad som händer i de här svällkropparna i snorren. Ibland kan det ju vara så att snorren står men huvudet inte vill. Det är ju om du trycker i dig Viagra, då står ju ballen vare sig du vill eller inte. Eller kan det ju vara att man känner sig så här intellektuellt kåt, men svällkropparna är liksom trötta och sega och ballen vill inte stå. Och det är ju superfrustrerande när man känner såhär, åh, shit, jag är verkligen kåt, men funktionen har tappat sig. Och det är ju en enkel, det är ju ett enkelt alltså det är en enkel sak att bara ta lite potenspiller.
Du, nu går vi på nästa fråga här. Bingo och Katrin, jag har lyckats hamna i en situation som ger mig otroligt mycket stress och ångest och vill ha er helt ärliga åsikt och tips. Jag är 22-årig tjej, aldrig haft sex, inte ens kysst en kille. Vill inget hellre, men är så otroligt rädd för att göra bort mig och att det kanske till och med ska bli något snack på stan. Även på fester i tonåren var det min rädsla som satte stopp för att något skulle hända. Fastän jag har haft många chanser, har gått så långt att jag inte vågat träffa folk som jag varit intresserad av. Snälla, snälla, vad ska jag göra? Ska man berätta läget innan? Hjälp mig. Wow, vad otroligt länge man har väntat med att göra sexdebut när man är 22 år.
Ja, men väntat. Alltså, det är ju en ofrivillig väntan, Katrin. Det är ju att man har hamnat i en spiral där man inte riktigt fått till det. Jag vet ju precis hur det där känns. För jag var ju, du var väl typ 12-13 år, så du hade ju ökat i 10 år.
Ja, men alltså, jag var också jätterädd första gången jag skulle liksom få till det med
min kille. Jo, men jag var ju sen i min debut.
Mm.
Alltså, jag kan knappt säga hur sen jag var.
Nej.
19. Ja, och då var jag väldigt, väldigt... Alltså, det var ju mega, mega jobbigt. Och det var ju så här... Alltså, jag förstår verkligen vad det är hon går igenom. Men det jag så här i efterhand kan konstatera, det är ju att hon ska ju göra det här till någonting väldigt coolt. Alltså till en happening. Alltså hon ska ju göra det här till någonting som hon är väldigt öppen med snarare och vänder till sin fördel. För att nu är ju alla så jävla slampiga och det kollas på Paradise Hotel och folk ligger och gökar i Big Brother och folk tar den i tvåan och trean och klamydia. Alltså det är så mycket snusk och skit. Mm. Alltså det är bara så jävla fint ska hon ju tänka så här. Och då gör hon ju en grej av det.
Och sen hon kanske bara ska starta ett Instagramkonto och bara så här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses hemma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sitt namn och sen så här, The Virgin efter typ. Eller så här, oskulden. Drog jag det för långt?
Eller? Ja, det är lite hardcore. Nej, men däremot så tycker jag att hon... Alltså, det finns ju ingen kille som tycker att det är någonting dåligt. Alltså ingen normal kille. Så här, jag kan ju helt ärligt säga att det som kanske skiljer mig från killar, det är att jag tycker ju ofta att det är positivt när någon har haft många sexpartner. För det har jag nämligen själv haft, och då tycker jag att det blir en slags... Då har man ju någon slags gemensam beröringspunkt. Att man båda har varit lite så här, liksom galna och gränslösa. Men jag skulle ju aldrig... tycka att det var på något sätt negativt om jag liksom träffar en tjej på krogen och vi står och pratar och sen under samtalets gång så här, jag är faktiskt oskuld. Jag väntar på den rätta. Det är ju inte så att en kille bara, va? Vad är det för fel på det? Då skulle ju varenda kille komma och tänka så här, vet du, jag hjälper dig med det här. Det här tar vi tag i ikväll. Vi delar lite lådvin och så gör vi någonting väldigt fint av det här. Alltså hon måste ju bara förstå att det är ju någonting fint. Och det är ju jättehäftigt att ge, att dela den här upplevelsen med någon kille när man är i sin, alltså när man är vuxen ålder. Alltså tänk dig alla misslyckade debuter. Jag vet, hur var din debut, Katrin? Kan du berätta?
Nej, men det var faktiskt helt okej. Jag hade varit ihop med min kille länge och vi hade liksom gått och väntat på det här. För att, ja, för mig är det ju då precis tvärtom. Att jag... var ju väldigt, väldigt ung. Och jag vet inte, på den tiden så där jag bodde så var det var inte så att jag var först ut på något sätt. Utan, alltså jag var ihop med en äldre kille också såklart. Och det var så här, jag hade väl sagt till honom att så här, vi ska vänta tills jag blir tonåring i alla fall. Alltså du vet, så ung var jag. Och sen när det väl var dags då så hade jag hade en fantastisk så här, fritidsledare som... förberedde mig och sa att jag skulle tänka på jordgubbar och glass och slappna av och inte så spänna mig. Ja. Och sen så gjorde vi...
Pratade du med din fritidsledare om det? Gör man det? Mm.
Ja, vi hade en tjejgrupp på den tiden, så vi var en grupp tjejer och en fritidsledare som höll det här. Så vi satt varje vecka i typ så här 2 timmar och... ja, men så här, pratade om våra känslor och problem och situationer och killproblem och grejer. Så vi pratade jättemycket om det här.
Förlåt, tycker du, är det, vad heter det, för att alla, ingen av er var ju ens byxmyndig.
När är man byxmyndig?
Alltså, du var ju 12 år.
När är man byxmyndig?
15. Alltså du
ska ju helst... 15 alltså... för kille och 13 för tjej, va?
Va, Alina? Är det det? Alltså, är det inte tjejer och killar? Är det inte 15 år? Det är inte trend. Nu säger Katrin att man ska... att hon... Nej, alltså, vi kollar upp det här direkt, Katrin. Alltså, jag tror att... alltså, det är ju inte så att man får rösta på olika ålder. Nej, men 15
år. Jo, men det är olika för tjejer och killar.
15 på kvinnor. Nej.
Va?
Var har du fått det ifrån?
Vadå?
Varför har du fått för dig att det skulle vara olika ålder på tjejer och killar?
Jag trodde det.
Herregud.
Okej, okay, ja.
Åldergräns för sex, 15
ja.
År.
Ja,
men... det är 15 år. Men jag menar bara
alltså, snälla,
att det är ju ganska...
Jag lärde mig att köra bil när jag var 12 år också. Det är inte så att jag någonsin har brytt mig om så här.
Men snälla, jag fattar att du inte bryr dig. Jag bara reagerar på att det sitter någon slags fritidsledare på någon kommunal instans och bara så här, ja tjejer, idag är ni 12 år, men nu fyller ni snart 13 och då kan det hända att det blir liksom lite sexuella aktiviteter. Slappna av, lukta på en blomma, käka jordgubba dagen in. Alltså,
men det var ju inte helt så. Otroligt. Det var liksom mer att vi hade bestämt oss, alla vi tjejer, jag och mina tjejkompisar på den tiden, alla hade äldre killar. Och vi sa det öppet att så här, vi kommer att ha sex med
vi
våra killar. Och det fanns ingenting som kunde stoppa det. Och då gjorde ju hon det bästa situationen och förberedde oss istället på vad som skulle ske och att det kunde göra ont och allt det där. Så att jag och min kille gjorde ju värsta grejen av den här dagen då vi båda, för han var ju också oskuld då, vi båda skulle göra det. Du vet, vi bokade bord på Kina-restaurangen i Näckrosen, vi gick och käkade fyra små rätter. Han hade med sig tre röda rosor till mig. Alltså det var ju värsta grejen. Så att jag kan inte tycka, jag tror inte att jag på något sätt har tagit skada av det eller...
Nej, nej, men hur var det sen då?
Nej, men det var bra.
Alltså, när det var dags.
Det var inte fantastiskt.
Skyddade ni er?
Det tror jag inte.
Nej.
Minns jag inte. Men
gjorde det ont, minns du om
ja,
det var så här?
Ja, alltså det var ju väldigt konstigt och... liksom helt ny främmande känsla. Och det var väl ungefär, jag kommer ihåg att jag tyckte det var lika obehagligt som första gången jag skulle tungkyssa en kille. Det var ju nästan ännu värre. Då satt ju tjejerna med mig i parken. Du vet, på den tiden köpte man såna här långa, hårda godisstänger. De fanns i rosa och svart, alltså lakrits och någon sån här hallon. Så vi höll på varenda dag och köpa de där hallonstängerna. Och så satt tjejerna med mig i parken, för jag var sist. Ja, du har, vi var ju extremt tidiga alla. Alltså, vi fick mens när vi var 11. Jag vet inte om det var vad det berodde på att vi var så sinnessjukt tidiga med allt i vårat, det här gänget liksom. Men nej, då satt jag övade på mig. Så här, stoppa in, körde in den här hallonstången och liksom höll på och övade med min tunga. Så här ska det kännas, så här ska du göra. Inte så här. Och så vispar de hårt med den här hallonstången. Och, så jag höll på att öva mig för att jag skulle lära mig att liksom tungkyssa en kille. Ja, så.
Det, är ändå,
så
det tycker jag är ju väldigt härligt. Jag kan berätta kort, när jag blev eller gjorde debut, eller min sexuella debut, då var det med en tjej som hette Maria som inte visste att jag var oskuld. Men jag lyckades genomföra hela den, ja, allting. Vi låg till och med två gånger.
Bra.
Och jag kommer ihåg när jag ringde min kompis dagen efter. Alltså jag var så glad att det hade gått så bra, ja. Och att liksom, och att hon inte hade tyckt att jag var liksom dålig eller gjort fel, eller att det, liksom, att hon inte ens, hon märkte inte ens att jag var så här värsta nybörjaren och oskuld och allting. Så det var
väldigt bra gjort tycker jag.
Jag var väldigt nöjd alltså. Men jag var ju väldigt fokuserad på på att göra rätt. Men du, vad är då?
Blev...
Ja, har vi svarat? Vi tar en ny fråga.
Ja, vi har svarat.
Okay.
Blev helt tagen av tjejen som beskrev sin situation tillsammans med sin sambo. Där hon var kluven kring att antingen lämna relationen eller att skaffa ett till barn och eventuellt lämna relationen senare. Allt hon beskrev är precis så jag levt, slash lever. Det är så många detaljer som stämmer. Jag och min sambo fick vårt första barn för 2,5 år sedan. Efter det så har vår relation blivit väldigt ansträngd. Vi gick i terapi, det blev bättre för en kort tid framåt. Men sen har vi hamnat tillbaka på ruta ett. Jag hade så mycket ångest kring att separera. Skulle vår lilla son behöva gå igenom en skilsmässa ensam? Och skulle han någonsin kunna få ett till syskon? Jag har alltid velat ha barn tätt. Och jag kände mig så misslyckad. Det var inte så jag hade tänkt. Det gör väl ingen i för sig. Relationen blev bättre när jag började jobba. Sen valde vi att skaffa ett till barn. När min son var 2 år fick han en helt fantastisk lilla syster. Och det är jag så glad för idag. Tyvärr så är relationen fortfarande väldigt ansträngd. Och tids nog så kommer jag inte stå ut i den. Jag skäms verkligen så otroligt mycket att jag liksom gjort detta medvetet. Har inte berättat det för någon. Så det var väldigt lättande att det faktiskt fanns någon som kände likadant. Bingo och Katrin, ni drog ju slutsatsen att det vore bra att släppa relationen för att gå vidare och skaffa barn med någon annan. Men jag ser det som att man absolut inte har någon garanti i det. Tänk, tar det flera år innan man hittar någon att leva med? Eller så hittar du någon, men som inte alls kan tänka sig barn, fler barn. Tänk om det går flera år och du inte hittar någon och du nästan till blir desperat för att du så gärna vill ge ditt barn ett syskon. Ingen lätt situation. Hoppas det ordnar sig i slutändan. Vad gulligt. Hon har skickat sin mailadress här till den andra tjejen om hon skulle vilja ha kontakt. Ja, nej, men alltså självfallet inte. Det finns inga garantier för någonting. Det finns inga garantier för vad som ska hända i livet imorgon, uppenbarligen. Så att det är klart att man måste ju bara fatta ett beslut. Och man hamnar ju i väldigt många situationer i livet där man inte riktigt vet vilket beslut man ska fatta. Och då får man ju resonera sig fram och tillbaka tills man fattar ett beslut. Det är klart att hon kan göra slut med den här mannen i den här olyckliga relationen och träffa någon, en fantastisk man, en vecka senare och få barn på en gång. Men hon kan även gå i flera år utan att träffa någon. Ja, det är klart att det är så. Men man måste ju fortfarande tänka så här. Man har ett liv. Vad vill man göra av det livet? Man vill göra det som är bäst för en själv. Och då måste man trots allt fatta något beslut. Men det är inget lätt beslut. Det har hon ju rätt i.
Nej. Men det jag känner ofta när jag läser det här, det är ju att man så att säga värderar sin egen lycka och framgång kopplat till en annan individ, alltså en partner eller i en så att säga traditionell konstellation. Borde inte rimligtvis utgångsläget vara att om man befinner sig i en dålig relation så är det bättre att vara i relation med sig själv och fokusera på sig själv och må bra tills man hittar någon som kompletterar en och som man kan göra någonting fantastiskt tillsammans. Alltså, det borde väl vara någon slags utgångsläge, tänker jag.
Alltså, jag har så svårt för det här med att man ska vara i en relation bara för att.
Alltså,
jag har vuxit ifrån det, jag har kommit ifrån det, jag kan inte liksom, jag har kommit så långt i den liksom personliga utvecklingen av processen, så att jag kan inte på något sätt ha förståelse för människor som är tillsammans bara för att, praktiska skäl, ekonomiska skäl, för barnen. Alltså, jag kan inte fatta
det. Jag menar, du är ju på många sätt en fantastisk förebild. Du är mamma till 3 pojkar och lite styvmorsa till Nova. Nu börjar hon bli stor. Men du har ju ett enormt stort ansvar och du tar dig an uppgiften och ser till att ha en god relation till dina ex och allting. Va? Men du är ju stark i dig själv och i din egen plattform. Sen om du adderar en kille, träffar en kille som passar in och ni passar ihop och ni känner att men för fan vad härligt och kul och allting, va? Det är väl jättespännande om det händer, men om det inte händer så är det ju inte att du går genom livet så här bara, jaha, det var ju synd att jag gjorde slut både med Bingo och med Alex och nu ska jag jobba själv i resten av mitt liv. Det är ju inte så du rider genom livet.
Verkligen inte.
Alltså, jag menar, det är väl där jag tycker många är, jag vet inte vad det riktigt handlar om, men den här, alltså, inställningen är, vad är det man, sin egen lyckas smed, eller vad säger man? Det finns ju något uttryck som handlar om att man måste ju alltså man måste ju ha en egen plattform som fungerar och man måste ju kunna vara själv hemma utan att känna sig misslyckad eller ensam, och man måste ju kunna göra saker på egen hand och känna sig tillfreds med det. Mm. För då blir ju allting mycket bättre, för annars kommer man ju bara att göra, annars har man ju en association till. Alltså, hur känner du när du är ensam själv en lördag, barnfri, du häller upp ett glas vin och slår på en serie? Berätta om den känslan.
Alltså, den är magisk. Den är ljuvlig, den är helt fantastisk.
Ja, men du har ju på något sätt... Och det borde ju vara ett naturligt tillstånd för någon som besitter, alltså som sitter i hennes situation. Att så här, ja okej, det handlar om att jag kanske får det lite sämre materiellt och bor lite sämre. Men om jag lär mig uppskatta den här tiden när mitt ex tar hand om ungen och jag får lite tid för mig själv, alltså allting. Jag menar, då får man ju ett helt annat utgångsläge för sin egen lycka i livet.
Mm. Ja, verkligen.
Är det ett bra svar?
Mm, det tycker jag.
Men vi kan väl säga det, att man ska inte... Man kan inte vara kvar i en dålig relation för att man riskerar att hamna i en ännu sämre eller i en icke-relation. Det kan verkligen ju inte vara det. Man kan inte vara så, nu ska jag välja. Antingen är jag kvar i den här dåliga relationen, eller så går jag in i en relation, ny relation där jag riskerar att det blir sämre, eller så blir jag ensam. Alltså, och så ska det då vara... Alltså, okej. Vara ensam är bättre än att vara i en dålig relation, skulle jag säga. Och sen lär dig att känna glädje och lycka ensam. Träna på det.
Det är väldigt viktigt. Ja, verkligen.
Mm. Hur är det?
Nej, men det är okej.
Mm.
Du kan inte fråga hur det är, då börjar jag tänka, då bryter jag ihop.
Ja, jag vet. Jag fattar det. Men du...
Ja, nej, för fan. Jag har i alla fall från och med nu slutat att tro på karma, det kan jag säga.
Ja, karma kan man inte lita på längre.
Nej.
Alltså, jag tänker... Jag håller med.
Eller hur? Man går runt i livet och tänker att man så här... Om man är en bra människa, om man är snäll mot andra, om man ställer upp, om man stöttar, om man liksom hjälper utsatta, skänker pengar till 70 olika organisationer, hjälper andra föräldrar och, alltså jag vet inte, då blir man på något sätt så här belönad med liksom bra saker, men det verkar ju verkligen inte stämma.
Nej, man tänker att man ska typ slippa få cancer.
Ja. Nej, jag vet inte. Jag och Alex kom ju tillbaka från Colombia igår, så att vi snackade hemma.
Ja.
Så att vi snackade om så här, vad hade varit värst, att dö själv eller om man hade ett barn som dog?
Ja, men dö själv.
Är det värre?
Nej. Vad som är värst?
Ja.
Nej, men värst är väl att jag tänker ju att man dör väl, det är väl bättre att man dör själv än att barnen dör. Det är väl det som är utgångsläget. Alltså, om man,
men
man
är, det kasta, är det det bästa för barnet, tror du? Alltså, säg att du har ett barn. Är det bättre att barnet dör så får du leva med sorgen? Eller att du dör så får barnet leva med sorgen?
Ja, barnet får leva med sorgen. För det... livet går vidare. Ja.
Ja, det är så.
Det är klart att det är. Mm. Tänk dig ändå allting som man... Nej, men det är klart. Men gud, vad jobbigt att tänka så.
Mm.
Jag började gråta igår när jag satt och tänkte på Tommy och allting. Mm. Alltså, jag bara satt så här, tårarna bara sprutade. Jag vet inte om man blir, och sen blir jag så blödig. Du vet, på morgonen så bara gav jag pojkarna... Du vet, när man är så blödig så jag gav dem fotmassage på morgonen.
Mm.
Och bara smörjde in dem. Och, alltså, jag kramade sönder dem, pojkarna. Och berättade hur mycket jag älskar dem. Och jag tänkte på det faktiskt, att de älskar fotmassage. Jag smörjde in dem med hälsosalva, sådana här fotsalva.
Mm.
Och jag tänker ju också på att deras fötter är ju... Med tanke på hur otroligt begåvade de är i fotboll, så måste vi ju ta hand om deras fötter. Nej, men smörja in dem. smörja in knäna, gjorde jag. Mm. Alltså smörja in knäna, axlarna, händerna så att de inte är torra. Och sen massera och knåda dem. Va? Det här var faktiskt ganska skönt, pappa. Alltså, Rambo, han är ju sån livsnjutare av rang. Du vet, han bara, lite till. Ringo är ju mycket mer... Alltså han, Ringo blir mer lite så här glatt överraskad när man så här kliar och masserar och så.
Ja, verkligen.
Mm. Och sen brukar jag ligga på dem.
Va?
Alltså det är någon så här konstig grottmänniska grej. Alltså testa gör det. Ja. Och det är så jäkla mysigt, för då får de tyngden och så blir de lite så här tillplattade. Och så blir det någon slags trygghetsgrej. Jag tror att det är djupt rotat i när vi sov i grottor att man la sig på varandra. För vet, de älskar det.
Jag brukar ju tänka på varje kväll att så här, först nattar jag ju Falke. Han är ju så en liten plutte, liksom verkligen en liten pluttis. Och sen så fort han har somnat så går jag ut och så går jag till Rambo och så ligger jag med honom en stund och pussar väldigt mycket på hans läppar för jag tycker de är så jävla härliga. Alltså. Mm. Och sen när jag är klar med Rambo, då är min sista instans att gå in i Ringos rum. Och då brukar jag liksom lägga mig där och så ligger vi och så här kramas. Och du vet, det är så sjukt.
Jag bara, alltså, han är så stor.
Han är så stor. Han är
och
så
muskulös.
Alltså,
han är som ett kraft.
Du vet, det känns inte... Och jag är ju så jävla liten. Så att för mig så känns det ju inte som att jag ligger med en... Alltså så här, om jag skulle blunda och placeras i den sängen med Ringo, då skulle jag ju typ tänka att så här, här ligger en snubbe liksom och håller om mig.
Ja, han börjar bli... Ja, men alltså han är precis nu att han liksom... Och han har så mycket muskler i den där kroppen med tanke på att han tränar typ 5-6 dagar i veckan. Det är ju helt sjukt att känna liksom... Men vi måste knåda de ben. Han vet knåda och smörja in dem i hälsansalva. Så det gillar de. Och du ska testa, för jag har ju en grej som jag gör när jag nattar. Det är ju köttbullen.
Uh-huh.
Och då lägger du dig på dem som en köttbulle och rullar fram och tillbaka. Alltså det tycker jag är så roligt och mysigt.
Vem rullar?
Jag. Alltså, som en köttbulle.
Det här måste du filma någon gång. Jag kan inte för min vildaste fantasi se det framför mig.
Ja, men du kör köttbullen så rullar du fram och tillbaka på dem som en sån här stor massageboll typ liksom. Och sen lägger du dig över dem och så andas de in. Och så andas de ut och så trycker du ner lite så här, platta till dem, vet du, tycker de är dynghärligt. Det är så här tradition eller så här standard. Det ska du testa, köttbullen och ja, du säger bara köttbullen. Ska jag göra köttbullen eller? Ja, gärna. Ska du också börja med köttbullen?
Okej, ja. Mm. Absolut. Det ska jag göra.
Mm. Ja. Men du, jag tycker att vi rappar ihop där. Vi har ju svarat på frågor. Och,
ja, det har vi.
Det blir jättebra. Så tar vi nya tag. Veckorna går fort. Jag tycker det är ett bra bevis på att veckorna rinner iväg när man tänker på att det är tisdagsmiddag. Alltså det är som att de här tisdagsmiddagarna kommer så fort inpå.
Ja, jag håller med dig. Hela tiden.
Det är helt otroligt. Och idag ska ju Ringo med och träna med mig. Och... Vad hämtar jag honom på skolan då, eller?
Ja, jag skulle hälsa att han glömde sin mobil hemma, så du får ringa till poolhuset och så kommer han ut.
Ja.
Ja.
Men vi hämtar han där typ 15:45 eller något.
Ja, jättekul. Och så fixar jag tonfisk i vanlig ordning.
Ja, men har han par shorts med sig eller?
Ja, absolut.
Mm, perfekt.
Bra.
Det blir mysigt. Så ses vi sen.
Vi ses sen.
Och ni som lyssnar.
Ja. Fortsätt mejla era frågor till bindkat@relationspodden.com.
Ja, exakt. Hej då. Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.